Jaha. Nu ska jag läsa inledningstexten och det är Matteus 24:32 börjar det på och håller på till kapitel 25, vers 13. Det är tre liknelser som är något svar på en fråga lärjungarna ställde till Jesus. Han pratar mycket annat också, men det är det som Jan Gunnar hade förra veckan. Ja, här börjar den första liknelsen. Liknelsen om fikonträdets knoppning. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära utanför dörren. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så kommer nästa. Ty som det var i Noas dagar så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken och ingen visste något för en floden kom och förde bort alla, så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Kanske man kan säga att det är fyra berättelser egentligen. Nu kommer nästa. Tänk er en god och klok tjänare som av sin herre sats att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Sannoliken han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker min herre dröjer och börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska han gråta och skära tänder. Hoppar vi till nästa. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannoliken jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Amen. Stort tack till Maria för textläsningen. Och det är den texten vi ska stanna för idag. Vet inte, hur många av er är det som har läst Nalle Puh? De flesta, då vet ni vem Nalle Puh och vem Nasse är. För en sak som dök upp i mitt minne utifrån Nalle Puh är när Nalle Puh säger till Nasse: "Vilken dag är det?" säger Puh till Nasse. "Det är idag," säger Nasse. "Vilken tur, det är min favoritdag," säger Puh. Och idag, som förhoppningsvis är våran favoritdag, så ska vi fortsätta på det här temat som Jan Gunnar inledde förra söndagen. Jesu tal om tidens slut, som det är beskrivet i Matteus kapitel 24 och 25. Eller som det också står i rubriken till bibelställena, Jesus talar om framtiden. Och att vi tar upp det här som ett tema under några söndagar beror på att det var ett av önskemålen som det var flera personer här i församlingen som hade tagit upp. När, om ni kommer ihåg för en tid sedan, så hade alla möjlighet att lämna lappar om vad man önskade höra predikningar om. Och då var talet om tidens slut något som flera personer önskade sig. Men jag måste erkänna att när jag fick det här temat tilldelat till mig, att jag skulle prata om det idag, så kändes det inte helt rätt i magen. Men jag tycker det är bra att man tar sig an de ställen i Bibeln som man tycker de här är lite mer svårtillgängliga, svårare att förstå, som jag upplever det. Istället för att man fokuserar på de ställena som man tycker det här är mina favoritställen, det här pratar jag gärna om. Och bakgrunden, vi ska återkoppla lite till början här som var predikan förra söndagen, men för er som inte var med så att vi har helheten här. Bakgrunden är att Jesus och hans lärjungar kommit till Jerusalem. De ska delta i påskfirandet, i det årliga påskfirandet. Och i en faktaruta som jag har här i min bibel så står det att det var tisdagen i påskveckan. Den veckan då Jesus korsfästes på fredagen och 3 dagar senare återuppstod igen på söndagen. Och Jesus, han vet säkert om att han har kommit dit, inte bara för att fira påsk utan också för att lida och dö för vår skull. Och då kan man tänka sig att då vill han ju gärna passa på att avsluta den undervisning som han under en tid har gett lärjungarna när de har levt med honom, när de har vandrat med honom. Men nu närmar det sig slutet, tiden då han är liksom fysiskt där tillsammans med dem. Och när då lärjungarna ser templet, de förundras över hur storslaget det är. Så börjar han undervisa dem om framtiden. Vad kommer att hända? Och det är något som Jan Gunnar nämnde förra veckan, att när han tar upp de här profetiorna, då är det både om vad som hände ungefär 40 år senare. Då templet, det var ett väldigt storslaget tempel som Herodes hade låtit renovera, bygga om, renovera. Och ja, säkert för att han ville stå på god fot med sina undersåtar. Men det skulle raseras helt. Och det är samtidigt också en profetia om framtiden, vad som händer. Även om det raserades ungefär 40 år senare, så kan man också läsa det som en förutsägelse när Jesus pratar om tidens slut, den kommande tidens lidanden och hans återkomst. Också om vad som kommer att hända i framtiden. För det är så att hur storslagna byggnadsverk vi än gör här, så kommer inget av dem att finnas för evigt. Allt vi skapar här är ju verk som finns för en tid. Det kan finnas i många 100 år om det varar länge. Men inget varar ända in i evigheten. Medan Jesus säger i vers 35 här, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så det är oss ett perspektiv som jag tror att Jesus vill peka på, att hur stor vikt vi än lägger vid vår tillvaro här och nu, så kommer det inte att vara i evighet. Nuläget är inte allt. Jesus tar också upp här tidigare om kommande förföljelser som de kristna kommer att drabbas av. Och vi vet ju att det idag pågår förföljelser i stora delar av världen. Många kristna som lider för sin tro. Och han tar också upp sin återkomst. Jag ska läsa just de verserna bara, kapitel 24, vers 23. Om ni då får höra, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Och idag ska vi då fortsätta med de här två bilderna, eller liknelserna. Den första om en klok och trogen tjänare som har fått uppdraget av sin herre att ha uppsikt över resten av tjänstefolket och se till att de gör sitt jobb medan han är bortrest själv. Men tjänaren ska också ta hand om dem och se till så att de får mat i rätt tid. Om det är en god tjänare så gör han det. Och då säger Jesus att han är salig när hans herre kommer tillbaka och ser att han har gjort det han skulle. Tänk att det ordet salig, det låter ju väldigt fint. Och jag kollade på nätet bibeln.nu. Vad betyder ordet salig egentligen? Man kan ju lägga många betydelser. Men det som står där är att det är ett ord som sammanfattar det här med lycka, glädje och välbefinnande. Att vara salig. Men om det är en tjänare, en dålig tjänare som missköter sitt uppdrag. Han slår de andra tjänarna, äter och dricker med det druckna. Då kommer hans herre inte att veta av honom när han kommer tillbaka. Utan låter honom dela lott med hycklarna. Med de som låtsas vara rättfärdiga och göra gott. Men i praktiken gör tvärtom. Den första berättelsen, och den kan ju vara ganska lätt att ta till sig. Förstå vad Jesus menar. Den andra liknelsen, där det står om 10 unga flickor som går ut med facklor för att möta brudgummen. I min bibel så står det i överskriften liknelsen om de 10 brudtärnorna. Och det är ju viktigt för oss i sammanhanget. Det är inte någon bigamist som kommer där och ska gifta sig med 10 flickor samtidigt, utan det är 10 stycken brudtärnor. Men jag kan ändå tycka när jag har läst den här, har jag länge tyckt att den här brudgummen, han var ju en väldigt orättvis, otrevlig typ. Som inte unnar alla brudtärnorna att få vara med på bröllopsfesten. Några får slut på sin olja och går iväg för att köpa mer. Och då släpper han inte in dem när de kommer tillbaka. Men jag tror att man ska tolka den här berättelsen på det här sättet. Symboliken är ju att Jesus är brudgummen som kommer för att hämta oss, sin brud, till sig. Och den här bilden med Jesus som brudgummen och hans församling, oss här som bruden, den finns ju på fler ställen i Bibeln. Och jag har läst att i den judiska kulturen så var man förlovad lång tid innan bröllopet. På bröllopsdagen så kom brudgummen till brudens föräldrahem och där var vigselakten. Och sen gick bruden och brudgummen och alla gästerna till brudgummens hem där det var bröllopsfest. Den kunde ofta vara i flera dagar. Och här de här brudtärnorna i berättelsen, de gick ut för att möta brudgummen. De hade facklor med sig för att kunna lysa upp i mörkret. Men brudgummen dröjer och då blir de alla trötta och somnar. När de hör att brudgummen har kommit blir de överraskade. För han har ju dröjt så länge. Vem kunde ana att han skulle komma just nu? De kanske hade tröttnat eller inte riktigt väntade på att han skulle komma längre. Men ändå så har 5 av brudtärnorna förberett sig. De har tagit med sig både oljekrukor och facklor. De andra 5 har inte tagit med sig någon olja. Så deras facklor har ju brunnit ut. Och när de ger sig iväg för att köpa mer kommer brudgummen och de missar möjligheten att vara med på festen. Vad menas då med de här 2 berättelserna och hänger de ihop på något sätt? Hur ska vi tolka dem? Jag tror om man ser på kapitel 25, vers 21 där, liknelsen om den 10 brudtärnorna. När Jesus har avslutat berättelsen om den dåliga tjänaren. Så kommer han in, då blir det med himmelriket. Så jag vet inte om jag gör en övertolkning, men jag tolkar det som att det ändå hänger ihop. att han då fortsätter, men nästa då blir det med himmelriket. Som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Om man tittar på den första liknelsen om en tjänare som får en uppgift, tror jag att budskapet till oss är att vi ska inte strunta i att ta ansvar för de uppgifter vi har fått. Vi ska inte bara sitta och vänta på att Jesus ska komma och inte göra något. Och vi ska inte tänka att nej, men det dröjer så länge tills han kommer, så det spelar ingen roll vad vi gör eller hur vi lever. De flesta av oss börjar slå andra människor som den dåliga tjänaren, men vi kanske blir giriga. Vi kanske roffar åt oss på andras bekostnad. Vi kanske blir egoistiska och okänsliga för andra, om man ska dra parallell till den dåliga tjänaren. Vi kanske mest bara bryr oss om oss själva, ifall vi får det vi behöver, ifall vi har det bra. Och blir okänsliga för hur det är för andra människor, både här och i världen i stort, om andra får vad de behöver. Jag tänker att det här går lite i linje med vad Jesus säger till lärjungarna på ett ställe i Johannes 9:4. Där säger han: medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Och då är det inte dagen i bemärkelsen just den dagen när de vandrade från solen gick upp till solen gick ner den dagen, utan ett uttryck för livet här och nu. Även om vi inte vet hur länge det dröjer tills Jesus kommer tillbaka, så uppmanar han oss ändå att hålla fast vid det som är gott och göra gott mot varandra och oss själva. Medan dagen varar ska vi göra de handlingar som vi vet att Gud vill att vi gör. Man kan ju också hamna fel även om man vill göra gott, att man tänker att det spelar ändå inte så stor roll vad jag gör. För den här världen kommer inte att bestå. Jag tänker att man på sätt och vis kan likna vår tillvaro här som att vi bor i en rivningskåk. Bor man i en rivningskåk kanske man tänker, nej, men jag behöver inte lappa och laga. Det spelar ingen roll om det regnar in eller om det är råttor i källaren eller vad det är. För den ska ändå rivas. Och man skulle ju helst önska att man bodde i den här tjusiga, flotta villan där allt var perfekt. Men det gör vi inte. Den skinande villan är himmelriket som väntar oss. Idag bor vi i en rivningskåk, men det är ändå vår uppgift att göra vårt bästa här i världen idag. För oss själva och för andra, så att den är beboelig. Fram tills den dag vi får komma till himlen eller Jesus kommer hit. Och då tror jag i berättelsen om brudtärnorna att budskapet är att även om det dröjer innan Jesus kommer tillbaka, så ska vi inte somna till andligt och tro att han aldrig kommer. Vi ska fortsätta att låta vår tro, våra facklor brinna och se till så att vi kan fylla på med olja när det behövs. För vi kan inte leva med synen att Jesus och Gud existerar inte. Det är bara fria fantasier i sjuka människors hjärnor. Och sen tro att vi kan gå och liksom köpa lite andlighet av någon annan om det skulle behövas. Vi kan inte sova andligt, utan vi behöver ha en egen relation med Gud. Och det vet vi att Gud, han vill ha en relation med oss. Han söker oss. Han söker oss ständigt. Han sände Jesus hit för att nå så många av oss som möjligt. Och jag tror att Jesus vill också säga i texten här att när han kommer tillbaka, oavsett om det sker under vår livstid eller om våra liv på jorden är slut innan han kommer, så tror jag också att han vill säga att vi inte ska fastna i att spekulera om tiden för när det ska ske. Det är ju lätt, vi vill gärna ha koll på allting och läsa och tolka in att ja, men det blir nog säkert då och då. Nu ser vi saker som händer och det tyder nog på och så vidare. Men Jesus säger i vers 36, står det: dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Om inte ens Jesus själv vet tiden för när han kommer tillbaka, så är det inte någon mening för oss att ödsla tid på spekulationer om när det ska ske. Men vi ska inte heller vänta passivt och ha synen på att det ändå är ingen idé att vi gör något. Och vi ska inte lura oss själva med att tänka att det dröjer så länge innan han kommer, så det spelar ändå ingen roll vad vi gör. Utan det vi bör göra är att använda tiden vi får här på bästa sätt, så gott vi förmår. Ingen av oss är fullkomlig, men alla kan ändå ha ambitionen att göra gott. Och i Lukas i kapitel 21 står det om samma händelse när Jesus och lärjungarna är på Olivberget och han talar om sin återkomst. Och där står det: var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Så på det stället så tar Jesus även upp det här med livets bekymmer, som inte något vi ska låta våra sinnen eller vårt omdöme fördunklas av. Och det kanske är lättare sagt än gjort. Här lever jag med en massa bekymmer och oro och har nog med det. Och så kommer Jesus och slår mig i huvudet med att jag inte ska vara bekymrad. Men jag uppfattar inte det här som att han vill trycka ner oss med det, utan som en uppmuntran. En uppmuntran, en uppmaning att lyfta blicken, se lite längre bort. Även om det är jobbigt här och nu, det är mycket som kan tynga oss, så se mot evighetens horisont. Fastna inte med blicken mot marken och allt man har att bekymra sig för och ordna och ställa med för tillvaron här. Att vi ser längre, att vi ser tillvaron, att den fortsätter bortanför livet som vi ser det här och nu. Det var så långt som jag skulle tala om den här söndagen. Nästa söndag så kommer det att fortsätta med Jesu tal här, liknelsen om de förvaltade pengarna eller talenterna och den slutliga domen. Men om jag summerar det vi har pratat om hittills de här två söndagarna, så skulle jag vilja göra det i 4 punkter. Summering av Jesu tal av framtiden så här långt. Första, vi ska inte låta lura oss, vilket innebär att vi ska inte låta oss ledas vilse av falska teologier och påståenden som säger något om Jesus som inte stämmer med den Jesus och den Gud som vi känner och som han beskrivs i evangelierna. Första punkten. Andra punkten, vi behöver inte vara rädda, men vi uppmanas att vara uthålliga. Jesus talar en del om det lidande som kommer att drabba de kristna vid tidens slut. Om vi ser över hela världen och inte bara till vår del av den här, så är det verkligen ofattbara förföljelser som drabbar de kristna. Men även om det händer nu, så har inte ondskan den slutliga segern. Det är Gud som har den slutliga segern i sin hand genom Jesus. Vi och den förföljda kyrkan får lita på det, att Jesus kommer tillbaka med stor makt och härlighet. Det var den andra punkten. Sen den tredje. När vi talar om tidens slut talar vi också om vårt hopp. Mitt i undergången så visar sig vårtecken. Som Jesus säger i vers 32. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. Det handlar inte bara om höst och vinter, det vill säga undergång och apokalyps, utan allt när det här sker, då är sommaren nära. Sommaren som kommer med nytt liv, med Jesu återkomst. Och den fjärde och sista punkten i summeringen. Vår uppgift, ända tills Jesus kommer tillbaka, är att ta vara på det som Gud har anförtrott oss och använda det på bästa sätt för oss själva och andra. Och att hålla relationen med honom levande. För det är ju också det som ger oljan som gör att facklan kan vara brinnande. Att vi orkar fortsätta, att vi orkar vara uthålliga, att vi orkar fortsätta göra gott. Att vi har relationen med honom som fyller oss med hopp och tro och nytt liv. Nuläget och tillvaron här är inte allt, Och det kristna budskapet är att världen är inte begränsad till det som är just nu, utan allt skapat har en framtid genom Jesus. Jag slutar med Jeremia 29:11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp.